In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Då säger vi hej och välkomna till Sillypodden. Jag som pratar heter Anna Rydén och med mig i studion Frida Faglund, Martin Tholén, är ni laddade?
Så gott som man kan bli, eller vad säger man så här innan vi
är? Ja, alltså, ja men det, klart man är det. Det är, nu börjar ju det absolut största skyltfönstret man kan ha.
Ja, vem bör ta tillvara på det här skyltfönstret? Har ni någon sådär on top of mind som ska visa upp sig nu i Ryssland?
Jag drömmer till med Paul Pogba, så vi får igång en riktig karusell här i sommar. Att han kanske går till ett Real Madrid som i så fall släpper Ronaldo. Så nu har vi igång hela karusellen.
Mm. Tror det Liverpool får hoppas på är att Nabil Fekir inte får så mycket speltid under VM. För annars lär hans prislapp nog pressas upp.
Vi ska återgå till Ronaldo alldeles strax, men vi kan ju prata lite svenskar också som ska in i VM. Och en som inte ska med, som många trodde skulle med, nämligen Ken Sema. Han pratade ju själv i veckan om att han absolut vill lämna Östersund nu. Och ja, det verkade som att det är nära på honom. Hans skådespelarface var inte det bästa. Och då känns det ju som att det lutar åt Swansea, där Graham Potter är. Vad säger ni om det, Ken Sema till Swansea?
Mm. Först och främst så är det ju nästan Leroy Sané status liksom på det här med att Ken Sema inte får åka med till VM. Nej, men skämt åsido så det verkar väl som att det lutar lite åt Swansea nu, och jag tror att det kan vara ett ganska bra steg för honom. Dels tryggheten då med att ha Graham i laget som känner honom innan och utan till och vet exakt var han passar bäst. Och uppenbarligen tar man en spelare med sig till en klubb, så då vill man ju alltså bygga laget kring den spelaren, annars vore det ju väldigt märkligt.
Så att, och det var ju det jag kan se man själv tryckte på också, att ska jag flytta så vill jag komma dit där en tränare vet vad de får av mig, vet vad jag kan göra. Allting lät liksom som att jag vill följa med Graham Potter på tåget till... Ja.
Sen får vi se om han passar in. Vi har ju sett några svenskar nu på slut som inte har passat in. Liksom. Eliasson, Engvall, det har ju inte flugit.
Sibetski.
Ja, inte minst. Så det är väl där liksom frågetecknet ligger kring Ken Sema just nu och Swansea.
Och om vi tar en annan svensk som det pratas en del om uppgifter, Sebastian Larsson nära AIK, vad säger ni om det?
Jag tror att han passar rätt bra in i AIK. Om man tänker ja, bredvid Kristoffer, om man nu tänker honom som central mittfältare, alltså bredvid Kristoffer Olsson och Adu, liksom trycka in honom där i den här 3-5-2-formationen. Men en bra flytt, och eftersom han är ganska dyr också så finns det ju inte så många klubbar som har råd att betala honom, så det känns ju ganska logiskt då att han går till just AIK. Så får vi se vad som händer med Nabil Bahoui här också. Det är väl inte helt klart än om han kommer återvända till Grasshoppers eller inte.
Nej, precis. Det blir stjärntätt på det mittfältet. Men det är uppenbart att Kristoffer Olsson har ju passat mycket bättre som offensiv mittfältare liksom, än försöket han gjorde förra året, man skulle vara den här defensiva och spelfördela. Så på så vis kommer Sebastian Larsson värvningen vara perfekt att kunna skjuta fram Kristoffer Olsson ännu mer i AIK. Så ja, det kommer nog hända när som helst. Kanske händer när vi sitter här om inte annat.
Ja, landslagsspelarna får ju hela tiden den här frågan nu inför VM. Vill du att det ska bli klart innan VM? Vill du veta någonting under VM om det pågår förhandlingar, eller hur vill du ha det? Vad säger ni? Ska man skriva på innan och hoppas att det inte går sådär superbra under VM, eller ska man liksom höja sitt marknadsvärde och verkligen sikta mot toppen efter VM?
Det beror lite på var i karriären man befinner sig. Sebastian Larsson är ju trots allt i slutet av sin karriär, och att flytta hem till Sverige handlar ju inte om pengar först och främst, och det handlar ju inte om att han säkert jättegärna vill spela i just allsvenskan, utan det handlar ju om att han vill komma hem, att känner att han börjar bli lite till åren. Så i hans fall så kanske det känns skönare att få det undanstökat innan turneringen.
Men Emil Forsberg då?
Ja, jag tror att han kommer nog hålla på det. Ja. För att får han nu en riktig jäkla utveckling här under mästerskapet, då kommer ju hans prislapp också tryckas upp.
Det lär nog bli en del snack under VM med Emil Forsberg om just detta, kan jag tänka mig. Och han lär nog inte dementera det heller, som vi lärt känna honom den senaste tiden i alla fall.
Nej, han uppskattar inte att prata om det. Vi ska gå vidare till Cristiano Ronaldo nu. Martin, du skrev nya uppgifter om honom idag i portugisisk.
Ja, slutgiltigt besked. Vi såg det i för sig förra sommaren för Confederations Cup. Vi ser det nu igen. Men det känns väl som att det kan ändå ligga någonting i det där till slut ändå. Vi hade ju Champions League-finalen efter förra året, han inte fick något nytt kontrakt. Det är därför han har gått ut med det slutgiltiga beskedet. Och vi har sett Zidane lämna nu. Det känns som det kanske kan vara någonting på gången då i Real Madrid. Liksom en generationsväxling på något vis. För det var imponerande med samma start, det var att vinna två år i rad. Men någon gång så ska den där generationsväxlingen komma. Och varför inte nu med ny tränare och en Ronaldo ut kanske.
Mm, Frida, vad kan Ronaldo ta vägen då?
Men exakt, det finns ju inte så många ställen som man faktiskt kan gå till. Egentligen det enda logiska, alltså om man går igenom alla, alltså PSG, de har problem med financial fair play, det känns inte speciellt rimligt att han går dit. Bayern München, han passar inte riktigt in där, samma sak med City, passar inte riktigt in i det systemet heller, och Pepe är ju alltid väldigt noggrann med vilka spelare han vill ha till klubben, och Barcelona är ju helt utslutet. Och då landar vi i Manchester United.
Som alltid.
Och vill han verkligen gå tillbaka till Manchester United? Det är där, alltså det är därför jag har så oerhört svårt att tro på de här uppgifterna. För att det är inte mycket som talar för att... alltså det känns inte rimligt att han skulle gå tillbaka dit. Men å andra sidan, vad vet vi? Jag tror det grundar sig väl någonstans i att han vill pressa upp sin lön ännu mer. Och det har säkert till viss del att göra med de här skatteproblemen som han har haft också. Men jag menar, bara för att han flyttar från Spanien så kommer inte de försvinna, de problemen. Så att jag har oerhört svårt att se att det kommer bli en flytt. Men det är väl klart, när det dyker upp uppgifter på uppgifter, då blir man ju osäker också.
Ja, precis. Ja, det lär ju fortsätta under VM också. Han lär ju, under förra Confederations Cup så vägrade han väl prata med pressen och sånt. Och just efter det här, så vi kan nog se något liknande här liksom. Och bygga vidare på det här och bygga upp sin egen status och ett förbättrat kontrakt kanske.
Under EM såg vi honom bli så trött på journalister att han liksom tog en mick och slängde ut den i vattnet för reportern som blev för närgången. Ja. Så att det kanske kan bli fler sådana klipp under sommaren.
Så vi ser Anna Rydén med Emil Forsberg i sommar. Det vore
exakt, det vore fint. Om vi hänger kvar vid Real Madrid då, Zinedine Zidane har ju lämnat. Vad säger ni om vem som tar över?
Ja, nu har ju Pochettino här tackat nej. Och det var väl troligtvis han som var högst upp på den listan. Så att nu är det ju plötsligt ganska öppet ändå kring vem som ska ta över. Och jag tror också att Zinedine lyckades så himla bra som han gjorde. Trots att det fanns en viss osäkerhet kring honom, så tror jag det har öppnat upp för att det finns ännu fler alternativ, att man inte är lika så här. Nej, men det snackas ett tag om Guti till exempel. Alltså jag tror att att det kommer in en gammal spelare är det är större chans nu än vad det var för några år sedan. Det är rätt spännande, för att det känns som att, jag pratade med Salgado här om dagen, och då öppnade han också upp lite för att ja, det kan vara intressant. Ja, men man ser där liksom helt plötsligt, så det finns så många alternativ fast ändå inte.
Nej, precis. Jag tycker väl att Zidane har fått lite för lite skit egentligen. Alltså, ingen snack om hans jobb, men jag tänker liksom tidpunkten när han lämnar, så har han någonstans, vi vet ju inte exakt hur det har gått till innan, men någonstans när beslutet kom så har han satt Real i en väldigt svår sits, för det finns inga tränare tillgängliga just nu i alla fall. Jag menar, hade beslutet varit en månad tidigare, det hade ju inte behövt vara officiellt. De hade bara meddelat Florentino Perez, hade de kunnat fått in Mauricio Pochettino. Men nu ska han på nytt med Tottenham, det blir för dyrt att lösa honom. Ja, sen är det några som är uppbokade liksom. Så det är lite knivigt läge att sätta Real i. Så det känns som att den lösning som kommer bli nu kommer bli en Guti-typ, Fernando Hierro-typ, en klubblegendar som blir en tillfällig lösning som förmodligen kommer funka ändå hyfsat, men det kommer inte bli den här som kommer bygga ett långsiktigt projekt på, det tror jag inte.
För det krävs ju inte så mycket ändå för att få Real Madrid att vinna. De har så pass bra spelarmaterial. De har en kontinuitet i själva klubben. Alltså spelare som har varit där oerhört länge. Jag tror att det bara är Hakimi just nu som, alltså vars kontrakt inte har förnyats än så länge. Jag tror inte det i alla fall. Men det kommer säkert ordnas nu i sommar. Så man ser där liksom, det krävs inte så mycket för att komma in och styra upp de här stjärnorna och få dem att spela fotboll. Men frågan är vem som ska göra det.
Mm, det återstår att se. Vi vet inget där än. Det vi däremot vet är ju att Fred är klar för Manchester United, och det pratas om en summa på över 50 miljoner pund. Martin, vad säger du om den övergången?
Ja, den är väl logisk på något vis att United behövde in en spelfördelare mittfältstyp efter att Michael Carrick nu har slutat och ska vara en del av ledarstaben istället. Men sen om han är rätt man och om det kommer bli en succé, det är jag väldigt... Jag tror inte riktigt på den. Alltså. Det känns som att vi har sett brasilianska mittfältare floppa United förut. Jag vet inte vad som talar för att Fred inte skulle vara det. En fin fot, men han har inte bevisat sig på den allra högsta nivån under en lång tid heller. Och med den mittfält som finns där med Matic, Pogba, ja, då är det väl kanske tre man av mittfält centralt som ska spela och släppa lös Pogba lite. Men jag ser inte den här givna succén än i alla fall. Det gör inte jag på förhand.
Nej, men gör ju inte det. Sen samtidigt så, jag vet att jag tänkte samma sak om typ, nu är det en liten annan klubb, men när Richarlison gick till Watford så tänkte man, åh, det här kan också bli en superflopp. Alltså han kostade inte alls lika mycket som Fred gjorde, men ja, man vet ju aldrig med de här brassarna. Och han har ju funkat jättebra i Watford under hela säsongen och liksom seglade upp och blev någon sorts potentiell så här, att han kunde flytta liksom redan till någon större klubb. Så att jag vet att jag tror att det som talar för Fred är nog att han har spelat i Shakhtar ändå under ett par år. Jag vet inte, jag tror att det är nog viktigt för brasilianare att kunna akklimatisera sig. Och kan man akklimatisera sig i Ukraina så kanske det går lite lättare ändå sen.
Under Mourinho också.
Till England, ja, jag vet inte. Hur får vi se?
Nej, men Liverpool värvade Fabinho. Det känns som en mycket tydligare värvning att det här kommer funka. Det här känns mer osäkert. Det känns som att United någonstans har gått på ett andra val. Liksom. Jag vet inte hur stort deras intresse för Fabinho varit, men det har ju funnits under lång tid i alla fall. Så där känner man lite osäkerhet att det kanske blev reservval till slut, och det kanske inte alltid är det bästa.
Å andra sidan så med Fabinho, där är man ju, alltså efter Bakayokos ganska miserabla säsongen då, han har ju inte alls levt upp till förväntningarna, så blir man ändå lite osäker på Fabinho. Eller var det så att det var Fabinho som var, alltså, den bärande spelaren i Monaco som gjorde Bakayoko bra, eller hur kommer det liksom falla ut? Det blir ju intressant att se.
Vi kan ju hänga kvar på brassespåret, och Liverpool, det har ju pratats om målvakter, det har pratats om Alisson, och Firmino ska ju ha kommenterat där nu att Alisson frågar honom om Liverpool och vill veta, och att Firmino då trycker på att det vore en bra idé. Vad säger ni?
Ja, vad härligt det är med Fener som hjälper till och eldar på det här. Men det är klart det ligger någonting i det. Liverpool är ju superintresserade nu målvakt. Karius kan de ju uppenbarligen inte ha längre, eller vill ha, eller vem ska klara det. Men det är väl prissumman där också, om de kommer överens, och det blir för dyrt. Oblak verkar man ha gett upp för det är för dyrt, och det såg nu någonting att de ska gå upp på Bernd Leno och Leverkusen som var som något budgetalternativ, och ja, det blir svårt att lösa från Roma, tror jag. Liksom. Roma har ju kanske behov av att sälja, och det är väl där öppningen finns.
Mm, det landar väl i om Alisson själv vill flytta. För vill han det, då tycker jag, alltså, då är det bara att öppna plånboken. Liverpool behöver verkligen en målvakt för att ta det där nästa klivet. De håller ändå på att bli liksom en av de större klubbarna i världen nu igen. Och då tycker jag att det är givet att ha en bra målvakt i målet.
Ja, att de behöver den, det är vi ganska överens om.
De behöver en världsklassmålvakt.
Ja, och där är väl inte Leno heller som det snackas om. Då är det ju Becker eller Oblak liksom. Och, ja, intressant blir det.
Vi får följa det. Liverpool sägs ju också vara intresserade av att det triggar Shaqiris klausul på 14 miljoner pund. Frida, du rynkar lite på pannan.
Alltså, att Shaqiri skulle lämna var ju inget konstigt. Däremot så gick det väldigt snabbt från att handla om liksom Nabil Fekir och lite större anfallare till att handla om Shaqiri. Men
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Absolut ändå. Vad hade han en utköpsklausul på?
14 miljoner pund.
Ja, det är ju inte jättefarligt idag. Särskilt inte när det handlar om att köpa inhem, alltså från spelare från England, så att jag kör på, säger jag.
Ja, de behöver igen. Men nu har de haft i år Ings, Solanke efter att de släppte Coutinho liksom. Det är klart det behövs lite mer spets än så bakom den där givna trion de har. Men sen det gick ju snabbt från att vara liksom Newcastle och Southampton så snackade om till att bli Liverpool. Och jag vet inte mycket spel till han ska kunna lyfta där heller och passa in i Klopps spelsystem. Vi får väl se, men att de behöver någonting Liverpool, utöver Fekir kanske, så det är väl självklart.
Något vi kan konstatera det är ju att Arsenal har värvat Lichtsteiner, vad säger ni om den värvningen?
Supervärvning. Det trodde jag inte att jag skulle säga.
Men det bara kom.
Ja, men det är inte riktigt Arsenals grejen då att värva så här lite äldre spelare. Men jag tror att det är precis vad Arsenal behöver. Någon som kommer in med någon sorts vinnarmentalitet som Lichtsteiner ändå har. Alltså, han är ju inte van vid att förlora. Tror jag läste att han förlorat 13 matcher på 174 liksom matcher nu under de här åren i Juventus. Så han kommer in med en vinnarmentalitet. Det är precis det som Arsenal behöver. Dessutom så kan han vara, alltså bli konkurrens till Bellerin som inte har haft alltså någon att konkurrera med under väldigt många år och har i princip stagnerat i utvecklingen. Så jag tror att kommer det in någon spelare som då kan, kanske han också kan få lite fart och utvecklas. Så att, ja, men jag tror att det finns hur många positiva aspekter som helst att räkna upp kring den här värvningen.
Vad behöver Emery mer förstärka då i sitt Arsenal som han nu tar över efter Wenger?
Ja, man kan väl börja med att fylla på den där backlinjen med någon annan. Det skulle behövas en mittback om inte annat. Det är klart de behöver gå sin defensiv. Offensiven har väl alltid funnits där, men de är väldigt ineffektiva också och spelar runt. Men framförallt bakåt. Det snackas ju nu om Sokratis Papastopoulos, om vi får till uttalet rätt. Och det är väl en bra värvning, men han var bänkad i Dortmund hela våren här liksom. Är det ett namn som ska ta Arsenal tillbaka till Champions League-höjder? Det är väl tveksamt. Det känns som att man vill ha in något mer etablerat namn där, men de är ju svårlästa också, det blir dyrt. Och budgeten är inte den största heller, så nej.
Många grekiska namn som har, ja men dels att man har Mabrofanus redan. Och sen så har det snackats om Manolas också. Alltså det är, jag vet inte.
Ja men det är Manolas vore ett bra namn. Ja. Alltså annars känns det som, snarare bättre än Sokratis. Men det är klart Sokratis är billigare också.
Det har ju en tendens att spela in också, det där med pengarna ibland.
Ja, det gör ju det. Men som Frida sa, han bär in där, så absolut. Jag tror det är jättepositivt för honom också. För han behöver ju någonting som pushar på honom. Han har ju varit alldeles för självskriven där och har ju underpresterat stora delar av de flesta säsongerna på slutet nu här. Så Lichtsteiner är ju en garanti för en trygghet och det blir bra. Det är inte alltid 5+, men det är alltid 3+ på honom i en match liksom. Så en bra värvning av Arsenal. Gratis också. Starkt.
City fortsätter att jaga Jorginho. Vad säger ni om det?
Och de är väl lite oense. Hur var det nu? Napoli gick ut och påstod att de hade nobbat ännu ett bud och City har väl dementerat att de har lagt ännu ett bud, tror jag.
Så ska det vara. Och det senaste ska då ha varit på 42 miljoner pund enligt uppgifterna.
Ja, Napoli är ju inte dumma. De vet om att det finns pengar i City. Å andra sidan så har vi sett City att de är inte villiga att öppna plånboken hur mycket som helst. Det såg man med Van Dijk till exempel. Släppte honom helt när det började. Priset började tryckas upp. Samma sak med Alexis Sanchez. Släppte honom också för att de tyckte att det blev för dyrt. Och då var inte prislappen sådär jätteskyhög. Så att jag tror inte att Napoli...
Fred,
ja, men precis. Och jag tror inte att Napoli, om det här är någon sorts... taktik, så tror jag nog inte att de ska jag tror inte de ska pressa City för hårt, för då kommer de vända sig om och efter någonting annat, tror jag.
Jag ser väl liksom inte riktigt rollen för Jorginho bara. Men de har ju Fernandinho där, de har David Silva och Kevin De Bruyne som kommer spela de flesta matcherna liksom. Och bakom där finns redan Gundogan. Och då ska Jorginho in där också. Jag tycker att det blir lite för mycket stora namn på en och samma position. Som blir svårare att räcka till för alla med speltid och viktiga matcher. Det är inte Jorginhos dröm att åka och spela ligacupen borta mot Brentford den onsdag. Det är inte därför han går dit. Han vill ju dit och vinna titlar och vara bidragande. Och det tror inte jag riktigt att han tar plats som direkt i City i alla fall.
Dock så är ju Pep, alltså han har ju en plan med alla han tar in, så att han måste ju ha tänkt någonting här med Jorginho. Alltså det måste ju finnas en specifik anledning till varför han vill ha just honom, för det har vi ju sett, det är inte en enda värvning som görs på måfå, utan
nej,
allting
nej.
Är ju liksom en utarbetad plan, så att ja.
Vi går vidare till Leicester. Johnny Evans klar?
Ja, alltså det där är ju ett riktigt kap. Superutköpsklausul. Jag tror jag tjatat om den större delen av säsongen också. Vem ska köpa Johnny Evans när de åker ur? Jättebra, passar perfekt i Leicester. Wes Morgan börjar bli lite till åren där. Harry Maguire och Johnny Evans. Alltså det är, jag tycker det är super, super mittbackspar, verkligen.
Ja, det är ju inte Pep Guardiola backlinje, det kan vi konstatera i alla fall. Det är lite mer träben där och efterliknar en annan själv. Men det är klart det är en bra värvning av Leicester. Och Leicester har ju verkligen, tycker jag, gjort det bra sedan de vann där Premier League-titeln. Och gjort bra värvning, försöker behålla sig på den där liksom, övre halvan av Premier League i alla fall. Annars är det lätt att det blir ett sönderköpt lag. Liksom, och, men de gör det bra, Leicester. Och det är ju som så är ett kap, men det är ju klausulen där de får mycket glädje av.
Frågan är dock om, alltså Wes, det är inte så att han är helt slut än. Alltså om det kommer bli en liten dragkamp där mellan, för Evans är ju van vid att gå in och ta den här ledarrollen. Om han liksom kan anpassa sig efter Wes eller hur det kommer bli där. Det kanske blir en liten maktkamp ändå, de emellan.
Är Hutt kvar eller? Han har lämnat den eller? Annars skulle man ha en fin fyrbackslinje, sätta Evans till vänster och Hutt till höger. Där har vi det nya Stoke City. Fattas på en bra inkastare, så har vi hela startelvan klar.
Kanske blir en nytt ligaguld där då. Nytt mirakel. Ja, det återstår att se. Vi går vidare i England. Vi går vidare till Tottenham Hotspurs sugna på Martial. Enligt Daily Mail så förbereds diskussioner med United om fransmannen. Och, ja, de är också på jakt efter mittback med Alderweireld på väg ut. Vad säger ni om Spurs och deras läge just nu?
Vem är inte sugen på Martial, höll jag på att säga. Ja, men det borde alla vara. Jag tycker ju United är fullständigt galna som släpper honom. Fantastiskt mycket potential fortfarande i den killen. Jag tror han hade gått in ganska bra också i Tottenham, och särskilt under Pochettino som är så duktig på att utveckla spelare och sådär. Mycket bra värvning för dem om det skulle hända nu. Men, och vad gäller mittback så lyckades de ju väldigt, väldigt bra med Davinson Sanchez där. Så att det är ju inte omöjligt kanske att de går på någon liknande linje och plockar någon lite okänd som vi inte känner till.
Nej, precis. Men det känns som att Martial verkligen är under, han plågas under Mourinho liksom. Det lyfter inte riktigt. Han skulle behöva någon annan. Och om det är United då, eller om han skulle behöva flytta till en annan klubb, då står ju se. Det beror på hur Uniteds plan ser ut. Men det är liksom den där hårda mentaliteten. Den funkar inte på Martial. Inte Premier League i alla fall, inte under Mourinho just nu. Så jag tycker nästan synd om att man inte får ut den här potentialen som man har. För han har ju så mycket liksom en mot en. Det är ju nästan ostoppbar många gånger. Så,
Det värsta är ju när Mourinho har gett honom chansen, nu gör jag så här air quotes, för att då har han ju nästan liksom tryckt in honom i matcher där han kanske kommer få det svårt egentligen att prestera någonting, bara för att kunna säga efteråt, ja men ser ni här, han spelar inte ens bra. Alltså det har ju varit på den nivån, så att jag håller med om det, att alltså, Mourinho har ju väldigt, väldigt märkliga sätt att behandla vissa spelare på, som han uppenbarligen inte gillar, och Martial är ju en av dem.
Ja, precis, och Luke Shaw är en annan, så nej. Han skulle nog behöva någonting annat material.
Vad säger ni om Spurs mittbacksproblem då? Om Alderweireld på väg ut, vad ska man ha in där?
Det är ju ett delikat problem de har. De har kanske den bästa mittbacksbesättningen i Premier League. Drömmer jag till sig, klart City har några stora namn, som får inte riktigt till det. Jag menar, de funkade med en fyrbackslinje innan. Det är nu när de har så fast bra mittback, så de har dem till en 5-2-2-1 uppställning, vad ska jag kalla den. Så de skulle ju kunna klara sig rent på ett Fertongen Sanchez i en 4-2-3-1 uppställning, om vi lämnar tillbaka det där. Men det är Pochettino som verkar gilla sin fembackslinje. Och då är det väl någon namn som kanske ska in där. Alderweireld har väl ett utgående kontrakt, eller därför de öppnar för att kanske sälja honom nu. Och det ryktas om United, och det vore väl bra för United kan jag säga också. Men ja, de skulle nog behöva någonting mer där, det förstår klart.
Har du något förslag på namn, Frida?
Nej, inte så här på rak arm egentligen. Johnny Evans skulle man ju
plocka. Det snackades om någon i Ajax där. Han skulle göra den hundrade värvningen från mittbacksvärvningen därifrån.
Ja, okej. Ja, för jag ser ju som sagt, i och med att Pochettino är så duktig på att liksom ta väl hand om talanger och sådär, och verkligen få fram det bästa hos spelare, så tror jag ju på att det kommer att bli ett lite mindre känt namn. Att det blir liksom ingen jättemittback som man kommer att reagera på direkt och tycka att det är en jättestor övergång, för att det är inte riktigt så Tottenham jobbar, och det har ju uppenbarligen varit alltså väldigt, väldigt framgångsrikt för deras del att göra så.
Om vi ska hålla oss kvar i England så slåss ju Chelsea West Ham om Filippa Andersson. Var tror ni han landar och vad säger ni om Filippa Andersson?
Ja, så man tycker att han är värd någonting bättre än West Ham och sådana här snackas om. Liksom. Han har ju också en hög potential och kvalitet, han har ju visat i Lazio. Men ja, det är väl där. Premier League-klubbarna har ju så pass mycket pengar nu så de kan ju gå in och plocka de bästa från ja, strax utanför topp 4-lagen i Italien. Och där är ju Filippa Andersson inte de ledande spelarna i Lazio. Så man vill liksom se honom i någon större klubb, liksom gå in till ett West Ham som det snackas om. Då är det ju snarare ett nerköp, ser jag det, i hans karriär, liksom i min värld. Han får mer pengar och så i West Ham, det är klart. Men han får ju inte den där utmaningen som jag kanske hade velat sett.
Nej, jag är lite osäker på honom överhuvudtaget. För det kändes som att när han snackade som mest om honom för några år sedan, då var han ju verkligen alltså väldigt, väldigt bra den säsongen. Sen har han ju ändå inte, alltså, han har ju ett sämre snitt än vad han hade då. Sen är han ju duktig på att springa och sådär. Så att, det är väl klart, vill man ha lite mer fart i sitt lag så kan man ju se till att värva in honom. Men jag är fortfarande lite osäker på hur han hade passat in liksom, i Premier League. Om han hade klarat den akklimatiseringen.
Ceballos så ska meddela att lagkamraterna i Real Madrid att han vill lämna och flytta till Milan enligt Diario Gol. Den här affären hänger såklart på beslutet som UEFA fattar den 15 juni kring Milans situation när det gäller Financial Fair Play. Det är ju en del klubbar som har lite att fundera på där kring just Financial Fair Play. Men vad säger ni om Ceballos till Milan?
Det är ganska logiskt med tanke på att han har fått så väldigt lite speltid. Han är väl en av de som har fått absolut minst, tror jag. Det är nog inte många fler i alla fall som är bakom honom. Och det kulminerade väl lite där i februari. Han blev väl flyförbannad på Zidane där när han inte fick spela mot Real Betis, hans gamla klubb. Och efter det så kände man väl att det kommer nog hända någonting där. Nu har i och för sig Zidane försvunnit. Jag vet inte hur mycket det påverkar vem som kommer in och så vidare. Men nej, alltså, han behöver ju komma till en klubb där han får spela. Så enkelt är det.
Ja, men allt känns ju så ovisst nu, just nu kring Real, men efter Zidane har lämnat liksom. För det var ju, annars var man ju helt inställd på att Gareth Bale kommer lämna. Vi har några ut, men liksom nu känns Ceballos, han kanske är tänkt som en rotationsspelare nästa säsong. Vi har ingen aning, det beror liksom på vem som kommer in. Så ja, det är väldigt svårt att placera ihop liksom Reals lagbygge just nu med all osäkerhet som råder där och tränarsituationen. Men det är klart att han skulle göra ett bra jobb i Milan och han behöver ju spela, det är uppenbart. Vi har ju sett tyvärr lite alldeles för många sådana här fall sjunka igenom, annars gå till Real och sen bara dippa i karriären som en Canales liksom. Och de är ganska tråkiga att se, de fotbollsutvecklingarna.
Vi fortsätter med mer Milan. Det är ju rykten angående affärer mellan Monaco och Milan. Och Monaco då som vill ha André Silva och kanske även Ricardo Rodriguez, även om han då själv inte är så sugen på att lämna. Och Milan som är sugna på Falcao. Vad säger ni om affärer mellan Monaco och Milan?
Falcao till Milan, det känns som 100% rätt liksom. Så en gammal, jag ska inte säga avdankad, det är han inte, han var riktigt bra föresång, men han är ändå äldre och till Milan och så här, det känns som att ja, det är nostalgi, det är så det brukar vara och så ska det väl förbli då.
Mm. Det känns som att det är dags nu också för honom att flytta på något sätt. Och ja, Milan, varför inte? Jag förstår varför de är ute efter honom i alla fall. För vi ser under VM också hur han kan prestera. Jag tror att Colombia är ett sånt lag som kan gå ganska långt i turneringen också. Så att, ja.
Vi får invänta VM och se vad som händer. Juve intresserade av Morata, men Chelsea sägs vilja ha runt 70 miljoner euro för Morata. Frida, du skrattar kring
siffrorna. Nej, skrattar. Det är mest att de vill ju säkert ha tillbaks större delen av summan som de la på honom från första början. Det var väl någonstans runt 800 miljoner kronor de betalade, tror jag. Och nu lär de väl få mindre betalt för honom om de säljer honom. Men det är ju fortfarande ganska grova summor det handlar om. Får vi se om Juventus, alltså de känns inte riktigt som att de tycker om att lägga så mycket pengar på spelare. Så att jag tror att de lär få sänka den en aning om de ska få honom såld.
Ja, han verkar ju inte vara bäst på att göra sig hemmastad någonstans, Morata, i alla fall. Det är mycket flytta varje sommar. Det är Juventus hit och det är Real dit och det är Chelsea och nu tillbaka till Juventus. Det känns bara rörigt alltihopa. hitta en klubb och börja spela regelbundet. Det är väl det man känner kring Morata. Och det kanske finns en plats i nu Juve om de nu ska sälja Higuaín som det också snackas om. Då finns det definitivt en plats. Men sen snackas det också om att Icardi ska in där och då är det ju direkt tungt igen. Så ja, han har det tungt Morata. Han får inte riktigt rätt klubbadress efter den fina säsongen han hade för 2 år sedan, 3 år sedan i Juventus. Efter det har han inte riktigt hittat rätt än.
Så han kanske behöver komma tillbaka dit för att hitta rätt igen?
Kanske, om han ses som ett första val, säger jag. Det är det han behöver.
Mm. Vad tror du, Frida?
Nej, men jag håller med. Jag tror att han... alltså, jag tror han gör rätt i att gå till en liga som Serie A. Alltså, det kommer nog kännas skönt efter att ha varit i en liga som Premier League som är ganska tuff ändå att komma till. Sen är frågan om han är en sån här spelare som borde vara första val i anfallet. För uppenbarligen så följer ju inte väl ut i Chelsea. Han kanske mer är en supersub. eller, ja. Men vi får väl se vad som händer.
Det krävdes väl kanske lite för mycket Chelsea, känner man väl. Om man tänker på Diego Costa kontra Morata, att Morata är inte den där liksom targeten och lika stark som Costa. Så han kanske passar bättre i ett tvåmananfall också. Jag vet inte. Någonting måste hända med Morata. Det känns som att han inte lyfter det där sista som man ändå har lite potential, känns som.
Vi håller oss kvar i Juve som jag ser redo att sälja Pjanic för att göra plats för ett bud på Milinkovic enligt Gazzetta dello Sport. City ryktar samtidigt har fått ett dubbelbud på just Pjanic och Douglas Costa på 130 miljoner nekat. Vad säger ni om uppgiften?
Jag hängde knappt med i händelsen.
Vilken karusell.
Ja, men verkligen.
Det är väl så silly season ska vara.
Pjanic och Douglas Costa till City.
Ja.
Och Milinkovic-Savic som ersättare för Pjanic. Ja. Ingen ersättare för Costa. Ja, men det är ju... Pep har väl haft... Det var väl Pep som värvade Douglas Costa till Bayern, va? Så det känns väl rimligt. Vad de ska med han till om de redan har Sterling och Sané, det vet det 17 riktigt. Det känns ju inte riktigt som att det är läge heller. Och Pjanic, ska de ha Pjanic och Jorginho då? Nej, jag vet inte om jag ger så
det
mycket.
Det blir allt för skönt där.
Ja, det blir alldeles. Milinkovic-Savic lär väl flytta på sig, men det verkar ju väldigt kopplat till Manchester United just nu. Och att det ska bli Juventus, nej. Jag tror inte det. Jag tror inte det ligger så mycket sanning i där ryktena tyvärr.
Nej, och sen är det väl klart att klubbar tittar på andra spelare också. Även om de har ett första val så måste de ju ha ett andra, tredje val ifall det första inte skulle gå att lösa. Milinkovic-Savic, alltså den prislappen verkar ju vara extremt hög. Alltså det är ju liksom, de kräver ju runt miljarden för honom. Frågan är om det är någon som liksom vågar chansen på det. Det är ju väldigt mycket pengar för något som kanske inte faller så väl ut.
Nej, han är ju duktig men det känns som att han saknar det här lilla extra. Han är inte liksom extraordinär, Milinkovic-Savic. Och det är väl liksom det som kanske krävs för att vara en riktig stor klubb. Så det är lite den saknar, tycker jag.
Sista ryktet som står uppskrivet på pappret framför mig. Parma vill ha Peter Crouch enligt spåret Italia.
Vad härligt. Ja, nytt utlandsäventyr efter Hässleholm 1900, ja vad det nu var.
Tidigt 90-tal, det var fint.
Ja, Parma och Crouch, alltså. Ja, det låter ju väldigt vackert alltså. Det gör det ju.
Men... Det låter ju surrealistiskt. Men å andra sidan, alltså vem vill inte
från Hässleholm till Parma? Crouch?
Nej men alltså, att ha den spelartypen i sin trupp är ju perfekt. Alltså mot slutet där och slänga in honom och fanns då Stångas där uppe i straffområdet. Det är inte så dumt ändå.
Nej, men engelsmän i Serie A, det har ju aldrig varit bra. Det var väl Beckham var väl där på lån.
Joe Hart är väl den senaste.
Joe Hart, det var inte så lyckat. Så Jay Boothroyd från senaste anfallaren. Nej, det låter ju inte särskilt trovärdigt. Det känns som att Crouch stannar i England om det blir Championship eller Premier League. Det återstår att se, men fan, det hade varit kul. Ja, men det blir Parma lite hetare.
Jag hade unnat honom det. Mm. Och han är ju otroligt skön människa.
Vi får se om det blir någon fortsättning i den här historien Parma och Peter Crouch. En vecka kvar ungefär till VM, hörni. Vad känner ni inför det? Hur mycket kommer hinna hända i Siljevärlden innan VM eller blossade upp?
Ja, vi hinner väl se Sebastian Larsson presenteras på AIK. Det är väl ungefär det. Sen lär vi nog blossa upp ett annat rykte från ingenstans, men det är de som håller oss vid liv.
Jag vill bara att det ska dra igång nu, alltså hela VM, så att vi kan få lite svar på vissa frågor.
Vilka frågor vill du ha svar på?
Men jag har inga frågor än, men jag kommer ju få frågor liksom allt eftersom. Det är väl i så fall med Fekir, om han får speltid. Det är ju ganska skönt i den franska truppen, så det är ju inte säkert. Men det kommer ju dyka upp spelare som typ en Renato Sanchez som helt plötsligt blir superhet. Det ska bli spännande att se vem det blir liksom.
Har ni några förslag på spelare man ska hålla utkik efter under VM?
Ja, det var ju svårt så här på uppstötning.
Ja, det ska inte vara lätt här
för
inne.
För att få ett kort svar där snabbt. Utan att, det är ju liksom Emil Forsberg jag är väldigt nyfiken på. Han har ju en delikat situation där med ändå stora klubbar som är ute efter honom. Han är i rätt ålder och kunna göra liksom inte sista flytten, men en stor flytt i alla fall. Nyfiken på honom och hur hans VM kommer vara.
Ja, lite, det ska bli intressant att se om Timo Werner kan axla den här målskytterollen som någon i Tyskland måste ha. Nu lär väl Müller. Alltså,
vi är alltid före. Müller, han vinner ju alltid skytterollen.
Ja, men exakt. Men om Werner ändå kan få ett litet genombrott här, det tycker jag ska bli intressant att se.
Vi håller utkik på de lagkamraterna. Just nu i alla fall Emil Forsberg och Timo Werner.
Ja, nu blir det bara Leipzig.
Nu blir det bara Leipzig.
Ja. Säljande klubb i år.
Ja, vi får se vad som händer. Och Siljepodden kommer givetvis tillbaka framöver då med Patrik Syk på den här platsen som vanligt. Tack för att ni har lyssnat idag och tack Frida, tack Martin. Trust never not say. Som är jag, tror jag.
No eggs, no hummus.
Let me get clear.